Hans läkare med Värna och Elsa.
God morgon, Värna.
God morgon. Det är, nu har tredje advent varit och det är nästan jul kan man ju säga.
Ja, och det är nog första gången någonsin som vi poddar på morgonen. Vi brukar ju alltid köra kvällstid efter att vi båda har slutat jobbdagen eller pluggdagen.
Absolut. Men den här veckan så jobbar jag faktiskt kväll. Så det blir perfekt. Vi har lite mer energi kan man tänka. Eller kan man hoppas.
Ja, vi är morgonmänniskor båda två i ett nötskal. Så jag tror att det känns bra. Jag är taggad. Och det är vitt snö ute i Göteborg. Så det känns väldigt härligt när jag kollar ut här. Och solen ser jag också genom fönstret.
Gud vad fint. Det är snö i Stockholm också. Och perfekt minusgrader, typ -5 och krispig vinterluft.
Det är perfekt.
Ja. Yes. Jag är så taggad för idag ska vi intervjua en läkare för första gången under säsong 4. Jag tycker att det är jättekul och något så viktigt som cancer som vi alla på ett eller annat sätt tyvärr drabbas av. I och med att det är så stor folksjukdom kan man säga faktiskt.
Verkligen, och det är mycket vi får höra av dagens gäst som är Nina Cavalli-Björkman. Hon berättar bland annat om hon tror att det kommer finnas någon, att det kommer komma någon lösning på liksom något botemedel för cancer. Mm. Och många andra spännande saker.
Verkligen. Vi pratar bland annat om livskvalitet, om samtalskonst och om man kan läkare kan tycka mer om vissa patienter än andra.
Ja. Och även hur klarar man av en vardag med där man stöter på obotliga sjukdomar. Mm. Nästan dagligen.
Mm. Och Nina har också en koppling till Finland. Så nu ska vi släppa loss Nina Cavalli-Björkman och njut.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Okej, hej och varmt välkommen till Nina Cavalli-Björkman.
Hej!
Nina gästar oss i podden idag i form av att hon är en specialist inom onkologi, vilket är alltså vård av cancersjuka patienter. Och du är överläkare både i Åland och Uppsala, som jag har förstått det som. Och ägnar en stor del av din arbetsvardag för analcancer. Du har också skrivit en bok som heter Vårda våra sjukaste och Hur ska doktorn orka? Mm. Vilket vi har många frågor om också. Vi har läst, eller hur vi hittade dig var faktiskt att vi läser både Läkartidningen. Du är krönikör för Läkartidningen och har skrivit jättemånga bra och jag tycker roliga krönikör där. Mm. Och du har gästat flera poddar tidigare, bland annat AT-läkarna-podden som är inte aktiv just nu, men jag vet flera som lyssnar på den fortfarande som ska börja sin AT. Mm. Du är gift med en läkare och har två barn varav, som jag har förstått, en pluggar till läkare.
Stämmer? Ja, har ni tagit reda på det? Ja, det stämmer.
För många läkare i familjen.
Det stämmer.
Vad kul, det låter som att du har många strängar på din lyra.
Ni har missat sköldpaddorna. Jag har massor med sköldpaddor.
Just det, det var på någon. Jag läste att din dotter, var det, din dotter hade tagit en när hon flyttade hemifrån så du vill skaffa en nu.
Ja, det stämmer.
Oj.
Hur många är det nu då?
Alltså just nu är det beror lite på hur man räknar. Hon tog ju med sig en och då har jag tre kvar. Men jag har en till på gång så snart har jag fyra.
Är det någon som är gravid så att säga? Eller är det...
Nej, utan det är lite grann. Jag bedriver lite sådär sköldpaddshospice kan man säga. Fast på längre perspektiv då. Jag tar hand. Det är ganska vanligt att folk har sköldpaddor och vanvårdar dem. Inte medvetet utan bara för att de inte vet vad man ska ge dem för mat och för betingelser och så. Och då blir de sjuka och så får de skalmissbildningar och sådär. Och sen vill folk inte ha dem längre. Och då tar jag dem och så försöker jag ge dem ett bra liv. Så att jag har lite så här omsättning. Sköldpaddor kommer till mig och bor här ett tag. Och ibland så hittar jag en ny ägare, ibland så dör de och så tar jag nya sköldpaddor. Så gör jag.
Jag måste fråga. Det är ändå ganska ovanligt att ha just sköldpaddor.
Ja.
Hur kommer det sig att du har valt just det djuret?
Jag var och är, jag höll på att säga, jag är allergibarn. Nu är jag 52 år så jag är inte barn längre. Men jag var allergibarn och då fanns det inte så mycket att välja på. Man kunde ha fiskar i akvarium eller så kunde man ha sköldpaddor. Och då blev det sköldpaddor.
Men jag har också växt upp i en allergifamilj kan jag säga. För oss blev det orm.
Ja,
och sköldpaddor och fisk.
Ja.
Så testade allt. Va?
Har ni haft en orm? Jag visste inte det.
Ja, två stycken.
Aha.
Men vad häftigt. Väldigt fint. Du är inte bara människodoktor, du är också, kan man säga, sköldpaddedoktor. Det är nog ganska unikt i Sverige, tror jag.
Ja, jag vet inte om jag är så mycket sköldpaddedoktor, men jag är lite så där inom cancersjukvård så pratar vi hemskt mycket om livskvalitet. Det är liksom en parameter som man försöker att mäta och se till att patienterna har så god livskvalitet som möjligt. Och jag kanske försöker ge mina sköldpaddor god livskvalitet, om man säger så då.
Väldigt, väldigt fint.
Lyckas man oftare än vad du upplever inom ditt yrke?
Ja, det är en väldigt bra men ganska svår fråga. Jag tycker inte egentligen att det är så svårt att ge cancerpatienter god livskvalitet. Mest för att de är ofta så, de har en sån bra inställning själva. En av sakerna som händer när man får cancer, det är ju, eller annan svår sjukdom för den delen, det är ju ofta att man omprövar sitt liv. Och petitesser blir plötsligt oviktiga. Det spelar ingen roll om man får parkeringsböter eller om torktumlaren går sönder. Men däremot så blir det väldigt viktigt med andra saker, med, kanske med familj och relationer och så. Och det lilla, den lilla pusselbit som jag då har att hjälpa patienter med, det är kanske smärtlindring eller illamående eller att förlänga livet i den mån det går så att ett barnbarn hinner ta studenten eller så. Och det är ganska lätt att göra. Så att det är oerhört viktigt, men det är inte rocket science, om man säger så.
Ska vi gå in på varför du valde just onkologi? Eller till och med, ska vi först, jag var intresserad, varför valde du plugga till läkare?
Det är en jättebra fråga också, som jag inte har något klokt svar på egentligen. Därför att det finns nästan inga läkare i min släkt. Och ni vet ju att det här yrket är ju jättestor ärftlighet i. Min pappa jobbade på bank, min mamma är lärare. Vi hade liksom läkare på långt håll i släkten, men ingen som direkt var nära mig. Men jag kände det alldeles från början att det var det jag ville göra. Det här uttrycket då som facket säger att vi inte får använda, kallet. Det har jag ändå använt, för jag tycker att det känns så för mig. Som att det var en väldigt stark dragning till det. Och min pappa blev besviken, han ville att jag skulle plugga ekonomi. Men det fanns liksom ingen tvekan. Jag ville alltid det här. Och jag har aldrig ångrat mig, om man säger så.
Vad fint. Och visste du från början att du ville bli onkolog? Eller vad fick du att välja att jobba med cancer?
Nej, verkligen inte. Jag trodde att jag skulle bli kirurg. Eller gynekolog kanske. Någon kirurgisk specialitet i alla fall. Och det var en, som det väldigt ofta är tycker jag, en total slump. Jag tog läkarexamen januari 1996. Och det känns som att det är väldigt länge sedan. Men då var det i alla fall arbetslöshet bland läkare. Vi fick inga jobb. Det har man svårt att tänka sig idag. Men mina kurser, de flyttade till Norrland och tog korta vikariat på geriatriska kliniker och sådär. Och jag fick vik på onkologen i Uppsala. En månads vikariat fick jag. Och sen jobbade jag kvar där i ett år. Men jag fick gå till den här lönetanten en gång i månaden och få förlängt en månad i taget. Och när jag hade gjort det i året så var jag såld. Och kunde liksom inte välja någonting annat. För jag blev så tagen av det här att man får ha sina patienter. Att man följer dem ofta. Antingen tills det att de blir friska eller tills det att de dör. Och det är en fantastiskt liksom lång patientläkarrelation där jag lär mig vad hunden heter och vad barnen pluggar för någonting. Och man får en väldigt personlig relation med sina patienter. Så jag prövade min kirurgdröm efter det. Jag gick tillbaka till ett sjukhus jag hade jobbat förut och gjorde ett halvårs vikariat på kirurgen där och kände att det inte var för mig. Och då blev det onkologi.
Vad kul. Det känns verkligen som att det är vanligt att man hamnar på ett ställe från början och så visar det sig att man trivs där. Men det var kul att du ändå hamnade in, eller vad ska man säga, valde att ge kirurgin som du hade drömt om en chans. Men...
Ja, vissa stenar måste man ju vända på. Och det var verkligen så att jag hade velat det så länge. Och jag hade känt att jag personlighetsmässigt var mer kirurgisk än medicinsk, så att säga. Ni vet vad jag menar. Så att det kändes väldigt främmande att gå ifrån det. Men jag testade och jag insåg ganska snabbt att dels tror jag att man ska vara speciell i sin personlighet för att älska kirurgi. Och jag tyckte att det var roligt med den lilla kirurgin, men det här att stå på jättelånga operationer hela dagen, det kände jag att det gav inte mig någonting. Då var det roligare med onkologi. Så då blev det det.
Men det där är kul, för det du sa att jag tänker att man har en speciell personlighet om man gillar långa operationer och kirurgi. Och jag har också tänkt det, men inte kunnat sätta finger på vad är det för personlighet. Har du kommit vidare i den tanken?
Jag noterade bara att när jag jobbade på den här kirurgiska kliniken så var jag var den enda kvinnan. Och det hade inte varit på samma sätt idag, för det har kommit in så otroligt mycket kvinnor i läkaryrket. Men alla kirurger och faktiskt alla narkosläkare, alla ortopeder och den enda urologen, de var män. Och när det kom, ni vet, en sån här härlig, rejäl ileus buk till akuten, då helt plötsligt dök det upp en massa doktorer. Och de liksom stod där och trampade och kretsade där i korridoren och tänkte, vem ska få operera, vem ska få operera? Och då insåg jag att det där har inte jag. Jag är inte sugen på den där ileus buken. Och då är det fel. För att kirurgi är ju en ändlös räcka nätt. Där när man står och väntar på akuten på att få göra någonting. Och då måste man nog tycka att det är det roligaste i hela världen. Och det gjorde inte jag.
Nej. Intressant. Det är en bra sammanfattning av kirurgi på ett sätt.
Jag tycker det som är spännande, jag tänker att du tänkte för kirurgin. Någonting som jag får ofta höra från patienterna och kanske anhöriga också som har träffat kirurger, är att de är inte ofta så bra på att prata med patienterna. Jag tänker inom onkologin är det typ det viktigaste, att kunna ta svåra samtal med patienterna och säga rätt saker, lyssna in och ge mycket plats. Det är väldigt långt ifrån kirurgivärlden. Så som jag tänker.
Ja.
Men ja. Då måste du ha den konsten, tänker jag. Eller så har du lärt dig det.
Jag har lärt mig. Jag kunde inte alls det här ifrån början. Och jag tror inte att jag förknippade. Eller att jag tänkte så långt. Medan jag pluggade själv. Då tänkte man ju mer på kunskapsstoffet. Och vad liksom yrket innebar. Det här med att prata med patienter. Det tar ganska lång tid att lära sig, tycker jag, och det är ingenting som man prioriterar när man är mellan 25 och 30 eller ens mellan 30 och 35. Det var inte så för mig i alla fall. Det var så mycket annat att lära sig. Ni vet, när man gör AT, då ska man lära sig att hålla liv i folk och kunna räkna ut doser av saker och ting, och det är liksom mycket mer trängande medicinska saker. Sen ska man in på ST och då ska man lära sig allt stoff som har med den specialiteten att göra. Och jag måste säga, jag har lite förmånen nu då av att kunna blicka tillbaka. Jag tycker inte att jag liksom egentligen kunde saker förrän jag var 40. Det vill säga när jag var 40, då gick jag bakjour och underläkarna ringde mig och ställde frågor. Och jag insåg plötsligt att jag kan svaret.
Fantastiskt.
Ja, men ni vet, det är så många år när man inte kan svaret. Och det är plågsamma år det där när man hela tiden känner sig otillräcklig eller okunnig rent av. Och då fanns det ju tid plötsligt att börja ägna mig åt det andra. Då kunde jag finslipa min samtalskonst och liksom intressera mig för patienterna och komma ihåg vad hunden heter och så. Det fanns ju inte en chans att jag hann det innan. Så att jag tror man ska dela sitt yrkesliv i 5-årssegment eller 5-årsplaner eller något sånt där. Och förlåta sig själv för att man inte är jättebra på samtalskonst när man är 30. För det kan man inte ha hunnit bli.
Det är svårt. Alltså man vill ju gärna vara duktig på allt. Och att känna sig otillräcklig gör man ofta som både läkarstudent. Och jag kan bara tänka mig som underläkare och AT-läkare där ännu. Men det är ganska skönt att höra från någon som har gått igenom det. Att få sådana här tips på hur man kan ja, men ändå se på det. Som i olika perioder finns tid för olika. Man får ja, men dela upp det och fokusera på olika saker under olika perioder.
Och prioritera liksom. Det viktigaste är ju att patienten, att man håller patienterna vid liv och gör rätt medicinska beslut. Sen är det ju väldigt trevligt för patienten att få fint bemötande. Men det är ändå inte prioritet ett.
Nej, korrekt.
Ja. Nu kommer jag bara på att tänka, vi sitter ju på Skype och spelar in det här. Hur gjorde man under pandemin med sådana här svåra samtal? Hade ni det via länk eller kom alla patienter till sjukhuset?
Vi hade både och. Vi hade telefonsamtal ibland. Vi hade Zoom eller videolänk. Och vi hade några som kom till sjukhuset. Vi försökte göra så mycket av de polikliniska besöken som möjligt per telefon eller per videolänk. Sen har vi ju ganska många sjuka patienter som är på sjukhuset och de tog vi hand om precis som vanligt. Men man får ju lära sig under läkarutbildningen bland annat att man inte någonsin får lämna svåra besked per telefon. Vilket jag tycker är nonsens. Det kan man absolut göra. Bara man är medveten om att betingelserna är ju inte optimala. Man får göra det så gott man kan. Liksom. Man får göra det bästa av en svår situation. Det är inte optimalt att stå på akuten heller och tala om för någon att vi har hittat något allvarligt. Men man gör så gott man kan. Och det går absolut att göra på ett bra sätt på telefon också. Så att jag tror att man inte ska sätta upp en massa konstiga regler för sådana här saker. Utan bara försöka att visa patienten respekt och omtanke. Och göra det så gott det går utifrån de betingelser som är.
Väldigt klokt. Och det är ju jättetufft för den som ska ta emot de beskeden som man har att ge ofta när det handlar om just cancer. Men det är även tufft för dig som läkare kan jag tänka mig att behöva berätta tunga saker för andra. Och också kanske se folks liv avslutas och se anhörigas förtvivlan. Och det är något jag kan fundera på kring just den specialiteten du har valt. Hur du själv orkar med.
Jag har ju skrivit en hel liten bok om det. Så det är kanske svårt att sammanfatta kort. Men jag tror att man måste tänka så att onkologi ger mig mycket mer än det tar. Det vill säga balansen är i min favör så att säga. Jag får så oändligt mycket av mina patienter och av mitt arbete. Så att jag ligger ju på plus. Annars skulle jag inte göra det här. Sen brukar jag försöka tänka vad gäller de där sorgligaste, hemskaste samtalen. Att den här patienten förtjänar en läkare som vågar. Jag måste liksom peppa mig själv lite på det sättet. Därför att många av våra patienter, de har passerat en rad läkare som de säger till oss. Jag kände mig pestsmittad. Det var liksom ingen som ville ta i mig. En ung mamma med bröstcancer till exempel. Det är så obehagligt för all sjukvårdspersonal så att patienten känner att vi ryggar. Och då har jag lovat mig själv att den patienten måste få en doktor och förstås annan sjukvårdspersonal också som vågar. Och som vågar försöka bemöta henne på ett bra sätt. Och det ger mig på något sätt lite kraft att ta de där samtalen. Sen har jag också lovat mig själv att jag ska sluta den dag jag gör det här på ett mekaniskt och känslokallt sätt. För att det är en reell risk och det är någonting som vi gör omedvetet för att skydda oss när det blir för tungt. Och jag har sett det hos många äldre kollegor att till sist så har man liksom förbrukat sin livskvot av empati, om man säger så. Det blir för mycket. Och skulle det hända, då får jag göra något annat. Då ska jag inte hålla på med det här längre. Men än så länge så tycker jag inte att jag är där. Och jag tillåter mig själv att känna en massa saker. Jag tycker om vissa av mina patienter mer än andra. Och jag tycker att det är okej. Man måste få göra det, för vi är människor. Och jag blir ledsen på ett personligt plan när vissa av mina patienter dör. Och det, för mig så handlar det mest om att jag måste hitta olika sätt att hantera det. För jag kan inte gå omkring ständigt och liksom vara tyngd av att mina patienter är så sjuka och att det är så många av dem som dör. Och då har jag olika knep. Jag tränar, vilket faktiskt hjälper mot många saker, men det är väldigt bra. Jag skriver, som ni vet, de här krönikerna i Läkartidningen kommer därifrån. Att när jag liksom känner mig drabbad av en patient eller ett livsöde, då skriver jag ner det. Och det är väldigt kvasi-psykologiskt, men det fungerar för mig i alla fall. Att jag liksom flyttar upplevelsen från inuti mig ner på pappret och sen kan jag lägga bort det där pappret. Och då har jag på något sätt bearbetat det och så känner jag att jag behöver inte längre bära det. Så att jag har lite olika knep och jag tycker om att lyssna på vad andra doktorer har för knep. Jag träffade en rolig röntgenläkare en gång som, han har inte så många jobbiga samtal, men han hade varit i chefsposition och hade många jobbiga doktorer som han skulle hantera. Och då sa han att när jag har det riktigt jävligt, då badar jag skållhett. Och det tyckte jag var jätteroligt. Och jag kan förstå varför det funkar. För tänk när man badar skållhett och det liksom svider i huden. Man kan inte tänka på sina problem då.
Nej, då finns det inte mycket annat. Mycket kapacitet över.
Precis. Och det är lite sånt det handlar om. Att man måste hitta sätt att bearbeta. Att göra sig kvitt. Man kan spela musik. Man kan göra något annat kreativt. Man kan liksom sitta och titta på när barnen leker. Men man måste tillåta sig själv ändå känna det där vemodiga. Därför att annars är det nog något fel på oss.
Mm. Är det just därför, alltså, du har ju sagt att du började skriva mycket under din AT.
Mm.
Är det just det här som är orsaken bakom det? Att du upplevde mycket och behövde liksom bearbeta allt det du...
Ja. Det var så det började. Jag hade aldrig någon avsikt att publicera det jag skrev, utan och det var inte liksom systematiskt någon slags debriefing från början, utan jag kom hem ifrån jouret på AT och man får ju se saker i det här jobbet emellanåt som andra människor inte har en aning om existerar. Och så ska man gå och lägga sig och sova och tankarna bara snurrar i huvudet. Och då började jag skriva för att skriva ner berättelsen för att kunna lägga bort det. Och med åren så fyllde jag ju en låda och en del av de texterna publicerar jag nu då. Så det var så det började.
Mm. Är det, publicerar du dem i form av bok nu eller som krönikör eller vad?
Ja, under ganska många år så var jag krönikör i Akademiska sjukhusets lilla personaltidning. Och sen så slutade jag med det därför att det var en sjukhusdirektör som ville ha min spalt. Han ville knuffa bort mig till en liksom mindre populär sida i tidningen. Och då sa jag, då skippar vi det. Men då hörde Läkartidningen av sig och undrade om jag ville skriva åt dem istället. Och jag får väldigt mycket snälla mejl ifrån läsare. Och det roliga är att det är ju inte bara läkare, utan jag får mejl från tandsköterskor i Boden och ifrån någon vaktmästare som har hittat den där tidningen någonstans. Och det gör mig varm i själen verkligen. Och en del av dem skriver så här, men det här måste du måste ge ut de här texterna som en bok. Jag förstår bara inte riktigt vem som skulle köpa en sån bok, så att jag har inte gjort det. Så än så länge så är det bara i Läkartidningen.
Ja.
Mm.
Det kanske får bli en samling av alla krönikor när du är, alltså,
ja,
när
kanske.
Kanske när du känner att din empati, det du pratar om, din empati har tagit slut och du behöver hitta något nytt. Ja. Kanske det är texterna får blomma ännu mer.
Mm, kanske, ja.
Men väldigt inspirerande. Jag tycker det är, man blir inspirerad av att höra om hur man kan hantera tuffa tankar och lite av de utmaningarna som läkaryrket kan erbjuda, så att säga. Så det är väldigt skönt att höra, och att man kan klara av det också, men att det kan vara bra med verktyg.
Absolut.
Okej. Vill
du köra, Elsa?
Ja, men det här med att du jobbar i två olika länder. Vill du berätta, vart är du jobbar och hur kommer det sig att du är på två olika ställen?
Jag har en fast tjänst på Akademiska sjukhuset, 50%. Och sen så har jag ett uppdrag 2 dagar i veckan i Mariehamn på Åland. Så är jag deras konsultonkolog, kan man säga. Och det började också som en slump. Akademiska sjukhuset skickade mig till Åland 2009 som konsult åt Akademiska. För de behövde en onkolog då. Och då fick jag finsk läkarlegitimation. Som för övrigt är väldigt krångligt att få. Det tar massor med månader. Så att sen så gick det en massa år. Och sen ringde Åland igen och sa att vi har blivit av med vår onkolog. Kan du tänka dig att komma hit? Vi vet att du har finsk läkarlegitimation. Och då började jag göra det, och sen så har det blivit mer och mer, och så har det blivit liksom regelbundet, så nu är jag där varje tisdag och onsdag, och det är så roligt.
Vad är det bästa?
Ja, det är ett underbart jobb, jag är så glad över det. Det är ett väldigt svårt jobb, får jag säga, för en liksom universitetssjukhusonkolog, för att jag får ju ta alla cancerdiagnoser, och på ett universitetssjukhus så specialiserar man sig och så håller man bara på med en sak. Men jag har fått damma av mina kunskaper och läsa upp mig lungcancer som jag inte har jobbat med på jättelänge, och bröstcancer och liksom allt. Gynekologisk cancer ska jag helt plötsligt ta hand om och så. Och det kan man ju inte bara liksom göra, skjuta lite från höften, utan jag har ju fått läsa massor. Och det är så roligt. Och det är en skärgårdsbefolkning och de kommer där med båten och de är så tacksamma. Och det är jättekul att jobba. Sen är det roligt att jobba i Finland, därför att Finland har inte samma problem som vi har med vårdplatser och sköterskebrist och ni vet. Så där får jag liksom verkligen förutsättningar att göra ett väldigt bra jobb. Och det är bra för min själ, känner jag. Så att jag trivs väldigt bra med det. Jag jobbar 40% på Åland och 50% här i Uppsala. Och sen har jag 10% guldkant. Så varannan måndag är jag ledig.
Hur funkar det? Pendlar du, flugar du till Mariehamn?
Ja, oftast så gör jag det. Ibland så tar jag båten. Men i och med att jag åker varje vecka så måste jag nästan flyga. Det är ju sånt här pyttelitet plan som det hinner inte ens upp förrän det ska ner. Det tar 20 minuter att flyga. Så att det går väldigt, väldigt fort. Och då åker jag hemifrån tisdag morgon. Och så flyger jag över havet. Och sen så jobbar jag tisdagen, och så sov jag en natt på Åland, och så jobbade jag onsdagen, och sen så åker jag hem, och tack vare tidsskillnaden så är jag hemma liksom i min bostad i Uppsala 16:45. Så det är ju som en vanlig arbetsdag. Så det funkar mycket, mycket bättre än vad man kan tro. Men jag är en ganska rastlös person, så jag har jobbat mycket på olika ställen. Jag har jobbat i Falun, och jag har jobbat i Karlstad, och jag har jobbat i Visby. Och jag tycker om små ställen, och jag tycker om att få liksom träffa nya människor och nya patientgrupper och så. Så att det här passar mig. Jag är inte alls säker på att någon annan skulle tycka att det var lika kul som jag. De kanske bara tycker det är jobbigt att resa, men det stör inte mig alls.
I alla fall på flygplanen, när man inte ens får ha sin mobil på, då har man tid att tänka. Ja. Och då kanske du formar dina texter, eller vem vet, tankar.
Ja, och jag tänker igenom min arbetsdag, den som kommer och den som har varit. Du har rätt i det. Det är liksom ett vakuum i tid. Det är rätt trevligt.
Det är härligt. Jag undrar, jag läste en krönika från dig där du berättade att du hade varit på en fest där du träffade gamla klasskamrater, tror jag, ja, kollegor.
Mm.
Och du beskrev att det kanske är liksom genbetingat vilken specialitet man väljer.
Mm.
Inte specialitet, utan vilket jobb, om man stannar i de offentliga sjukvården. Det var någon som pendlade typ i Dubai och massa sådana saker. Jag blev jätteintresserad. Bara, hur tänker du? Vad är det som har fått dig att stanna inom offentliga sjukvården? För det är ändå ganska stora utmaningar.
Jag tror stenhårt på ett allmänfinansierat hälsosystem. Och det gör jag helt oavsett liksom, politisk inriktning. Jag tror inte att det finns några exempel på andra sjukvårdssystem som fungerar bra för en hel befolkning. Det vill säga, om du tittar på USA till exempel, så det är ju jättebra om du har råd att ha dyra försäkringar eller har råd att betala för din sjukvård själv. Men jag tycker ju att det är ett u-land. Det finns ju massor med människor som inte har råd att ta sina barn till vårdcentralen eller till tandläkaren eller så. Och jag är stolt över det att vi faktiskt har en ansats att ha en rättvis sjukvård. Att man ska kunna få hjälp oavsett var man står någonstans i livet eller samhället. Det låter väldigt vänster och jag röstar inte vänster, men vad gäller sjukvård så tror inte jag att det finns någon human modell där vi inte liksom tillåter alla tillgänglighet. Så det är min totala övertygelse att det ska vi upprätthålla och försvara. Sen är det ju en sorg att sjukvårdssystemet i Sverige är så trasigt som det nu är. Och ni vet ju hur svårt det är emellanåt att liksom kunna erbjuda patienten den vård som man faktiskt tycker att de ska ha. Och det är en helt annan fråga, men jag har väldigt svårt att se att jag själv skulle jobba i privat sjukvård. Det tror jag skulle kännas hemskt konstigt om jag ska tacka ja till en patient som har råd att betala men inte till en som inte har råd. På något sätt är det för mig oetiskt. Så att det är skälet att jag vill jobba i offentlig sjukvård. Sen vad jag menade med att det var genetiskt, det var att jag tror att min dotter som nu läser medicin, att hon på något sätt har fått sig till livs de värderingar som jag och kanske hennes pappa har också. Hon har hört alla mina berättelser hemma. Ni kan tänka vad jobbig jag är att berätta om alla mina patienter.
Eller intressant.
Så att hon, jag tror inte heller att hon skulle vilja sätta sig på ett stort läkemedelsföretag och dra in miljoner. Det skulle vara konstigt. Så att det kanske inte är ett genetiskt arv, men det är ett socialt arv, om man säger så.
Mm. Men det där är jätteintressant och viktig fråga, tycker jag, med just där med offentlig vård, privatvård. Mm. Och jag tycker också att det känns jättejobbigt att bara erbjuda vård till de som har pengar.
Mm.
Men jag tycker också att det känns jobbigt, tanken på att jag var på ett stort sjukhus där jag känner att jag kanske inte kan påverka så mycket, men jag tycker att någonting inte riktigt görs på rätt sätt, eller att det inte finns kapacitet, eller att jag måste lämna en patient trots att jag tycker att jag behöver egentligen prata mer med den. Sådana saker som gör att jag tycker att det känns så jobbigt att inte helt enkelt kunna påverka så mycket i vissa situationer för att resurserna är så knappa.
Mm.
För mig då som en blivande doktor, hur kan man tänka kring det för att känna att man ändå gör ett bra jobb och inte känna sig otillräcklig? För det känner jag mig rädd för på offentliga sjukhus.
Jag har ett standardsätt som jag tänker, och det är att i mitt mottagningsrum så bestämmer jag. Och du har helt rätt i det. Det pågår diverse vansinnigheter utanför rummet eller högre upp eller i sjukhusledningens korridor. Jag har inget inflytande alls. Det kan liksom komma vilka propåer som helst. Det kommer nya musmattor där det står sjukhusets värdeord och andra galenskaper. Jag kan inte, det är lite grann som den här sinnesrobönen som beroende patienter rabblar, att man ska man ska fokusera på det som man kan förändra och liksom släppa det som man inte kan förändra och försöka göra den urskiljningen. I mitt mottagningsrum så försöker jag ge patienten det allra bästa. Och där kan jag själv styra, och jag kan styra samtalet, och jag kan styra vilka mediciner som skrivs ut, och jag kan styra omhändertagandet och liksom den värme med vilken patienten bemöts. Så fort du öppnar dörren så kan du inte styra någonting. Men det är så jag tänker och det är så jag står ut.
Mm. Det är ett bra tankesätt.
Verkligen. Det fungerar för mig.
Mm. Ja, mycket bra att ta med sig.
Jag tror det också. Jag tror att det är någon slags personlighetsfråga eller magkänsla. Du nämnde i början att jag jobbar med analcancer, och det är ju en väldigt sällsynt sjukdom, orsakas av HPV-virus. Men det är en sån cancersjukdom som klassiskt är överrepresenterad hos patienter med låg socioekonomisk nivå. Och det är väldigt påtagligt i mitt dagliga arbete att det är så. Och jag kan känna en sån otrolig tillfredsställelse över att jag anpassar vården så att det blir bra för de patienterna. Och om jag skulle jobba i liksom privatsjukvård, då skulle de inte ens få någon behandling, kan jag tänka mig. Så att man får liksom känna vad man har fallenhet för och vad man trivs med att jobba med. Men jag tycker att det är någonting otroligt fint i de länder som har sådana här sjukvårdssystem, att vi tar hand om alla. Mina svärföräldrar kommer från Rumänien och de kan inte förstå när vi berättar vad vi jobbar med, och de säger så här: tar ni hand om alkoholister? Gör ni det? Ja, det gör vi. Vi tar hand om damer från Östermalm, och vi tar hand om alkoholister, och vi tar hand om städerskor som har fått otäcka tumörer i rumpan. Det är så. Och det är jätteroligt att jobba med det.
Mm. Verkligen. Men du sa ni får anpassa behandlingen och bemötandet utifrån dem. Hur kan sådana anpassningar vara?
Ja, till exempel så kan man ju ha en patient som har en psykiatrisk diagnos och som har ett missbruk och som är utförsäkrad och som har jobbat svart som städerska och som inte har råd att ta ut receptet eller inte har någonstans att bo. Vår tumörverksamhet eller analcancer är också överrepresenterad hos patienter med HIV. Manliga patienter med samkönad partner. Jag har patienter som är prostituerade. Och då får man liksom försöka snickra runt omkring. Är det någon som inte har råd att ta ut receptet, som har väldigt ont, då går jag upp till avdelningen och så ber jag att få 10 morfintabletter i handen, och så fixar vi det. Och är det någon som inte har pengar till bussen, ja, då får vi lösa det med kuratorn. Och när man har dragit en sån patient genom hela behandlingen, då känner jag mycket, mycket större tillfredsställelse än om patienten är en advokat från Stockholm som ju inte har några som helst logistiska problem att ta sig igenom behandling. Så att det tycker jag faktiskt är en av de roligare sakerna, att jag får försöka anpassa så att alla får en chans. Liksom.
Mm. Mm. Lite problemlösning liksom.
Ja, lite. Mm.
Det är fint att alltså, alla behöver hjälp som har fått cancer, men de som man tänker att det kanske inte är självklart att de kommer kunna få hjälp, att då faktiskt kunna ge dem hjälp är ju otroligt fint.
Och roligt, om vi ska vara egoistiska också. Det är roligt att jobba så. Mm. Faktiskt. Ja,
Men vi har inte pratat jättemycket om just cancer i sig nu. Vi pratar mycket om läkarperspektivet. Ja. Men det är kul att prata lite om cancer. Du sa att du jobbar med analcancer, och för de som inte pluggar läkare, så anal, det är, ja, cancer i rumpan kan jag väl säga.
Ja, jag är egentligen då gastrointestinal onkolog, så att det jag är bra på, det är alla tumörer i mag-tarmkanalen. Och sen har det blivit ett sidospår, det här med analcancer, för att man har försökt att dela upp sällsynta diagnoser så att det ska bara göras på ett fåtal sjukhus. Och då har vi i Uppsala fått liksom mest sådana patienter i hela landet. Så då har det blivit så att jag har jobbat mycket med det. Men annars så jobbar jag i Uppsala med alla gastrointestinala tumörer, och på Åland med allt.
Mm. Och jag tycker att cancer är ju ett väldigt stort område med otroligt olika prognos beroende på vart har cancern hamnat och har den spridit sig och många olika faktorer som spelar in. Men om vi ska prata om cancer i stort så är ju en del cancer har ju väldigt, jag menar, de är dödliga. Och hur tror du där att framtiden kommer se ut, för att det forskas jättemycket och det tar ju alltid tid, men tror du att vi kommer hitta en lösning för cancer?
Det tror jag inte. Det vill säga, jag tror inte att vi kommer att uppleva någon gång att man botar alla cancrar. Jag tror att vi kommer att kunna bota fler än vad vi gör idag. Men framför allt vad vi ser, det är ju att den gruppen patienter som lever med kronisk cancer, den växer hela tiden. Och det är för att vi får flera läkemedel i skåpet som vi kan använda sekventiellt, så att vi behandlar med en sort och sen när den inte fungerar så tar vi en till och så tar vi en till och så håller vi patienten vid liv. Och det gör att jag tror att vi ska förbereda oss på att vi kommer att få väldigt många människor i samhället som lever med cancer och som behöver behandling. Mm. Jag pratade med en lungcancer kollega häromdagen som sa att vi måste få mer resurser därför att våra patienter dör aldrig. Och det låter hemskt, det var inte så hon menade, men vi är så duktiga nu på att hålla liv i patienter så att vår patientgrupp växer exponentiellt. Mm. Och det är väl det som är det stora hoppet, tror jag, i framtiden.
Så det blir som en kronisk sjukdom man lär sig att leva med?
Ja.
Det är ju jättepositivt att det går åt det hållet också. Att man, för det är också en stor vinst att man kan leva längre även om man lever med sin cancer. Men det är också utmaningar då om vi får, jag tänker bara en större och större patientgrupp och fler som behöver få stöd. Det kostar mycket pengar och ja, då blir det andra svårigheter och ekonomiska svårigheter att lösa.
Absolut, det blir det.
Och behövs flera onkologer också.
Ja, det gör det. Det gör det absolut. Det behövs bra onkologer. Vi måste få bra unga människor som vill jobba med det här.
Mm. Oh ja.
Jag har en fråga som vi inte hade skrivit till dig. Men vi pratade om det här med Elsa när vi sågs nu i Göteborg i helgen. Från en podd. Vi lyssnade på en podd och där var det en ganska ung tjej som har fått cancerdiagnosen och levt med det några år, eller hur, Elsa? Mm. Och hon har nu fått beskedet att det finns ingenting vi kan göra med för din cancer. Mm. Det finns liksom, vi kan inte bota det och det finns inga behandling man kan erbjuda.
Mm.
Något annat än en smärtlindring, kan jag tänka mig.
Mm.
Och då har hon valt att försöka liksom lätta vidare inom alternativa medicinen och åka till utomlands, jag ska inte säga vilka länder eller så, men utomlands så försöka hitta egna lösningar, vilket jag tänker ur psykologiskt perspektiv är ganska naturligt. Om man är ung människa, då vill man inte ge upp utan man vill liksom leta vidare för lösning. Och då hade hon fått ganska tråkiga, eller hennes läkare hade varit ganska negativt inställd på det.
Mm.
Och då tänkte jag vill bara ta upp det här med dig och fråga vad du tycker. Vad tycker du om det? Om man får en sån besked, det är ju otroligt svårt att ta som en ung människa. Och hur ska man som läkare? Jag förstår också aspekten att sen har man varit utomlands och det inte funkar. Och man kanske får negativa biverkningar av behandlingar man har gått igenom där. Då är det ju svenska sjukvården som får ta hand om det.
Mm.
Men vad tänker du?
Jag tänker många saker. Och jag tror att det är svårt att ha ett svar som täcker alla situationer, för att empatiskt så är det ju jättelätt att förstå. Jag tror att vi skulle alla tre göra samma sak eller vara lockade, därför att det finns inget mer inom skolmedicinen. Det är klart att man då prövar någonting annat, och jag kan säga att det finns ju studier nu som visar att det här är mycket, mycket, mycket vanligare än vad vi tror. Jag vet ju att många av mina patienter gör det och en del av dem berättar det också. Men väldigt många gör det i hemlighet. Inte bara åker utomlands utan beställer konstiga grejer på nätet som de stoppar i sig och sådär. Det får vi ödmjukt acceptera och förstå. Men sen är det precis som du säger, att det finns ju avigsidor med det här. Jag har varit med om människor som har sålt sommarstugan och tagit pengarna för att åka till underliga kliniker där man kör ström genom deras tumörer, eller man får bada i en isvak, eller you name it. Det finns jättemycket oseriösa aktörer som tjänar pengar på döende människor, och det tycker jag är vämjeligt. Och jag har också varit med om det exempel du gav, att man åker till en klinik och så erbjuds man en behandling och sen kommer man hem till Sverige med livshotande komplikationer och ska ligga och IVA vårdas i veckor här, och det får vi betala. Så att jag tycker att det här är svårt. Jag försöker att visa mina patienter förståelse, och jag försöker att lite grann guida dem till vad som faktiskt kan möjligen vara evidensbaserat och vad som är helt uppåt väggarna. Jag skulle inte säga till en patient att det där ska du inte göra, för att det är onödigt i den situationen. Men jag kan ju liksom försöka föra ett samtal och hjälpa patienten i det läget.
Mm. Det är supersvårt, men
för ibland tänker man också att amen, man ska jobba evidensbaserad men inte evidensbegränsad. Alltså vi kanske inte vet allting, och tänk om, alltså jag tänker att om jag skulle vara den personen, jag hade tänkt exakt så, att vi kanske inte har forskat tillräckligt, vi kanske inte har tillräckligt många studier att visa att det här funkar. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna, och speciellt om man inte har läst medicin eller är så påläst.
Mm.
Men det är säkert en stor patientgrupp som du säger.
Mm.
Vi pratade lite om, du kallade det för läkarkonst. Och hur är man en bra läkare? Och vi som pratar, inte du men jag och Värna, och även många av de som lyssnar, är unga läkarstudenter eller andra studerande inom vården eller nyblivna läkare. Och du har varit med lite längre än oss, så jag tänker det vore kul att få höra lite grann om du har generellt så här, vad skulle du önska att du själv visste när du kom ut efter din läkarexamen?
Det är förstås ganska svårt att svara kort på. jag tror kanske i så fall att man ska säga det, att Jag önskar att jag hade känt mindre press att vara komplett och fullständig som doktor. Och givit mig själv mera tålamod på något sätt, att inse att det här är någonting som kommer med åren. Sen tycker jag att all undervisning i det här är jättesvår och jättekonstig. Och jag har så himla roligt åt allt min dotter kommer hem och berättar att hon får lära sig. Hur man ska spegla patienter i samtal. Och gud vad mycket konstigheter det finns. Hon brukar säga att mamma, du skulle aldrig få godkänt på den här kursen. Och det har hon helt rätt i. För att jag jobbar inte alls så. Och jag tror att vad gäller liksom läkekonst, så måste man hela tiden tänka på, hur skulle jag själv vilja bli bemött? Och man lär sig med åren att liksom läsa patienten och lite grann skådespela, att försöka bli den person som den patienten vill ha som doktor. Med det så menar jag att om jag får ett nybesök och det är en man i 50-årsåldern som är affärsman i kostym, då talar man till honom på ett visst sätt. Och sen omedvetet så växlar man när nästa patient är prostituerad ifrån Stockholm. Och det gör man inte för att liksom ställa sig in hos patienten, utan det gör man för att få patienten att slappna av och känna sig sedd och förstådd. Och det där kom ju med åren. Jag blev ombedd i förra veckan att sitta med, det kallas för sit-in på ST, så ska man liksom sitta med som seniorspecialist när de håller något samtal, och sen ska man betygsätta det där efteråt. Och det var väldigt intressant, för att det var en jätteduktig ST-läkare som vi har hos oss, och patienten var en man i 55-årsåldern, korthuggen, inte känslosam, saklig, liksom väldigt sådär, ja, tydlig. Och jag tror inte att ST-läkaren tänkte på det, men han är väl i 35-årsåldern och han har lärt sig det där nu. Så att han satte sig med patienten och sa, ja, jag säger precis som det är. Cancern har spridit sig. Och det föll helt rätt hos den här mannen som sa, ja, jag misstänkte det. Och sen var i princip samtalet över. Sen behövdes inte så mycket mer. Och när vi satt och betygsatte det här efteråt så sa jag till den här ST-läkaren, hade du sagt likadant om patienten var en ängslig kvinna med neurosproblematik i liksom 45-årsåldern? Och så skrattade vi lite. Och han insåg att det där har nu börjat komma för honom, att man anpassar sig automatiskt till vem patienten är. Men det kan man ju inte när man är 25 på sitt första jobb. Det kommer. Man får ge det tid.
Som med mycket annat i livet. Tålamod.
Mm. Verkligen.
Och lära av misstag.
Det också. Mm. Absolut. Mm.
Då har vi en sista fråga som vi ställer till alla våra gäster som är med i podden.
Mm.
Och det är fri tolkning. Vad är din bästa hälsotips?
Åh, det är nog att ha roligt, skulle jag säga. Det vill säga, det hade ju säkert varit bra att säga vetegräs och springa en mil varje helg eller någonting. Men det tycker jag inte. Jag tror att man mår bra och jag tror att man blir en bättre doktor genom att försöka ha ett väldigt roligt liv utanför jobbet. Så det är mitt svar.
Det har vi inte hört tidigare, så det,
jaha,
låter bra. Det låter jättebra.
Det tror jag alla svarade.
Ja.
Det känns som ett väldigt simpelt men korrekt eller bra svar. Så som du nyss sa, vad var det? Lite kort men tydligt.
Ja, exakt. Mm,
exakt.
Funkar bra. Rakt på sak.
Stort tack att du var med.
Tack själva för att jag blev inbjuden.
Lyckans läkare med Värna och Elsa.
Nu har vi tackat hej då till Nina. Och Värna, vad är det första som du tänker på från det här avsnittet som du tar med dig?
Nu allra sist så tänker jag mycket på det här som vi pratade i slutet. Alltså, jag menar att man är empatisk. Så tänker jag bara hur jag skulle känna om jag hade en cancer och svenska sjukvården hade sagt till mig att det finns inget mer att göra. Och jag förstår verkligen, jag skulle inte vilja ge upp, utan jag skulle vilja leta lösningar utomlands och vända alla stenar och allting innan jag ger upp hoppet. Det är svårt för att man förstår liksom båda sidornas argumenter. Jag förstår också sjukvårdens argument om att det kan bli liksom en slöseri av pengar och man kan bli lurad och så. Men ja, vad tänker du?
Ja, jag tänker på den grejen du sa också och just det här med att till exempel då om man har en obotlig sjukdom eller inte får all hjälp man vill av vården i Sverige om man bor här. Den här grejen med hur dyrt det är också, om man då vill testa på vård utomlands så testar man kanske någon annan metod som inte är finansierad av staten eller försäkring. Det kan ju vara alltså miljoner kronor vi snackar om. Och det är också en sån sak där man blir så här bara, nej, det är liksom, det är en väldigt begränsad del av befolkningen som då kommer ha möjligheten att göra sådana saker.
Mm.
Och jag unnar verkligen de som har råd att göra det. Men jag kan ändå bli så här frustrerad och jag vet inte, det känns bara så fel att det ska vara en pengafråga.
Mm.
Ens liv. Allas liv är lika mycket värda.
Mm.
Oh, jag kan bli lite så här, nej, det är jobbiga tankar, tuffa tankar.
Mm. Och det är ändå häftigt att i Sverige och i Skandinavien, det som är liksom vetenskapligt beprövad, det som vi vet funkar för olika cancertyper, det får alla patienter oavsett ekonomiska förutsättningar, vilket är så häftigt. Det är den sjukvården jag själv vill vara del av och driva. Men sen när det kommer till liksom att testa sig fram på egen hand och testa saker som kanske hjälper men ingen är säker, då är det ju egna pengar som får betala den biten.
Det är absolut förståeligt. Mm. Sen en annan sak som vi diskuterade några vänner i veckan, som också är lite på temat, att just när det kommer till privatvård eller statlig vård, att det här med man har en sjukförsäkring, man kan betala ju runt 1 000 kronor i månaden för att ha en privat sjukförsäkring. Och då till exempel för oss som idrottar mycket, om vi känner att vi har ont någonstans, vi behöver träffa en läkare, vi kanske har, känner, som för mig med min armbåge som har strulat, jag står fortfarande i kö för att få komma, bara första steget, komma in till vårdcentralen för att få första bedömningen, för att sen kunna gå vidare med röntgen och sånt. Och det, är liksom, det tar månader innan man ens får första besöket. Medans jag har vänner som har privat sjukförsäkring, så då betalar de en månadspeng och då får de, kan de boka en tid för röntgen redan dagen efteråt. Det är också så. Alltså, ja, man kan ju se två sidor av det, som du säger också. Man kan se tacksamheten för att okay, men vi kan få vård till en bra peng. Men man kan också se att okej, men man får vänta flera månader om man vill få det till en bra peng. Och det är för oss som gillar att träna och hela den biten, det är tråkigt att pausa mycket av träningen på grund av det.
Ja, jag förstår vad du menar. Sen är det ju så att nu vill jag inte förminska ditt problem. Men även om man skulle få en röntgen gjort direkt, så visar sig kanske inte det äkta problemet. Man kan få det här lugna beskedet. Bara okej, det är inget i skelettet. Nu är det bara att vila och vänta ut, så kommer det gå över. Det känns som att jag är exakt som du. Jag vill alltid veta vad är det som är problemet. Men ofta det är ändå vila och avlastning som är det första som man ska göra, oavsett vad som är skadan. Och nu verkar det som att din armbåge exempelvis har ju blivit bättre innan du kommer fram till vårdcentralens.
Ja, det är läkare. Faktiskt bra.
Ja, men ja. Ja
exakt, det, ja, det är lite, onödig sjukvård kanske egentligen. Att bara för att man själv är ivrig och vill ha ett svar och veta om det är farligt eller inte farligt. Men, ja,
vilket är ändå mänskligt. Vi alla känner samma, så att det är inget shame på det. Det är mänskligt att känna så. Man vill alltid förstå. Och,
man vill ha en lösning också. Man vill ha en lösning till problemet. Gör så att det blir bra. Ja. Och sen, det är inte så lätt som att göra en röntgen och sen är alla korten på bordet.
Nej, verkligen inte. Nej.
Nu hoppar vi vidare.
Ja, det gör vi. Då går vi vidare till veckans lyckopiller och killer.
Jag vill börja med lyckokiller, så kan vi avsluta på topp idag. Sen jag inför, vi spelar in nu en måndag, så det känns bra att avsluta på topp. Du får börja.
Okej. Jag funderade på om jag ska dela det här i podden. För nu kommer det ändå någonting som är väldigt på tapeten i mitt liv just nu. Och jag vill dela det här för att dels ibland kommer det lyssnare som har väldigt bra input. Och ni kanske, det finns någon där som har tacklat med samma problem. Och då kan ge mig lite råd och frihet i förhållandet. Hur fri kan man vara när man fortsatt är i ett förhållande? Hur många beslut kan du ta? Och hur långt kan de gränserna dras utan att det påverkar den tryggheten som ska finnas i förhållandet? Det kanske låter
jag
väldigt
filosofera. Nej, det är fint. Fortsätt, jag ska låta det prata klart.
Okej, så här. I mitt förhållande just nu, så vi har haft liksom jobbigt för att vi båda är människor som uppskattar väldigt mycket egen tid. Man måste få känna sig fri. Men det finns en gräns i min värld där är man singel, då kan man göra exakt som man vill. Och man behöver inte ens ofta kolla med någon. Men är man i ett förhållande, jag och min partner, vi är liksom överens om att man ska aldrig begränsa varandra. Men man måste ha en öppen diskussion och man måste kunna göra kompromisser. Och inte, tyvärr, det är så att när man är i ett förhållande så den ska inte begränsa. Men du kan inte alltid göra exakt som du vill, utan du måste kunna inkludera den andra i processen. Jag tacklar så mycket med tanken bara, hur fri kan man vara och fortsatt vara committad till den andra?
Det här är så...
Ja, du får gärna kommentera lite. Jag har funderat så mycket i mitt eget huvud, så jag vet inte om det här är svårt att förstå med de orden som jag nu har lagt upp.
Jag tror att många kan, i alla fall om man har ett förhållande eller har varit i ett förhållande, tror jag man kan känna igen sig. Och jag tänkte många saker under tiden du pratar, och jag kan känna igen mig, men samtidigt, jag har inte tacklat, jag vet ju, vi har ju pratat om det här, jag vet ju att det har varit tufft. Och jag har inte varit i den situationen exakt som du är i nu, men jag tänker i alla fall att du sa en fråga, liksom, hur mycket ska man få göra som man vill, eller hur mycket kan man vara självständig eller någonting sånt. Och hur mycket måste man kompromissa? Jag tänker det är så olika från par till par. Vissa par kommer vilja checka, liksom, bestämma allt tillsammans och göra nästan allt tillsammans. En del par sitter ju nästan ihop, kan det kännas som. Medan andra par, jag vet till och med par som tycker att livet är bättre när de får leva särbo, alltså ha distansförhållanden och göra varsitt liv. Och kanske bara träffas på helgerna och ha skoj, men ha olika, helt olika vardag. Så det är så, finns världens största spann, och jag tror det viktigaste är att man hittar en person som är på samma nivå som en själv, eller i alla fall någorlunda samma nivå. För att det blir ju jättesvårt om man, den ena partnern, nu vet jag att ingen av er är åt något superextremt håll, men om den ena vill ha jättemycket frihet och den andra vill verkligen att man ska göra mycket tillsammans.
Och men verkligen. Förväntningar, det är viktigt.
Att man har klarat, och vad man prioriterar.
Ja, exakt. Jag kan bara berätta att allting började med att min sambo bokade en resa till Thailand. Han är där precis just nu, och jag kan säga från mitt hjärta nu efter en flera veckors process där vi har pratat väldigt mycket. Det har varit hård argumentering och även liksom, inte bråk, jag skulle inte säga det. Jag bråkar inte, men det är liksom tjafs kan man kalla det för. Men nu kan jag säga från mitt hjärta att jag är genuint glad att Henrik får vara i Thailand och vara liksom i värme och sol, vila. Han har också haft en jättejobbig höst. Det är inte bara jag som har liksom flyttat mitt liv till Stockholm och bytt jobb och sådär. Så att liksom jag verkligen, och det var det som var så jobbigt för mig i början när han kom hem och han hade bokat biljett till Thailand utan att vi hade en diskussion om det här. Och det var det som jag kände, för min reaktion först och främst var bara, okej, okay, han kommer åka till Thailand, jag kommer inte vilja ens prata med honom, han får göra det, men jag vill liksom, jag kan inte, alltså det här, det var liksom min aggression som kom fram först. Och sen i och med att vi har liksom processerat det här mycket, så jag är så tacksam och glad och liksom lite stolt till och med, att jag kan känna genuin glädje att han är där nu. För att först var jag så himla liksom irriterad och bara, hur kan han göra så här mot mig, att han bokar en resa utan att ha en diskussion med mig. Så vi har ändå, det känns som att vi går framåt, men det är fortfarande liksom, hos mig finns en grundoro, bara tänk om han vill göra flera gånger så här, vara spontan och bara utan att ha en diskussion med mig, göra saker. Är det ett problem? Är det inte ett problem? Jag vill ändå ha en trygghet i livet. Den här filosofiska hela grejen är min lycka och killer. Även om det känns som att det utvecklar mig som person också. Men det tar väldigt mycket energi.
Jag förstår dig. Och jag är jätteglad att ni kan prata om det. För att det är det absolut viktigaste, kommunikationen är A och O. Och sen vad ni kommer fram till, om ni kommer fram till att ni har olika värderingar eller samma, eller om ni vill samma saker eller inte, det är en helt annan femma. Men då kan ni i alla fall prata om det, ta ett bra beslut utifrån det kring hur ni ska göra framåt. Om man ska göra sådana resor eller inte. Och jag tycker det är så bra. Det är en förebild för många, tycker jag, att man kan prata om det. Både prata om det med partner i sig och kunna få ventilera med sig själv, tänka och även bolla med vänner. För ibland så behöver man få en utomstående part också, om man känner att man så här, jag tycker i alla fall det, om man har någon känsla så att man behöver få höra. Ibland kan man tänka, okej, är det jag som är knäpp, eller hade någon annan förstått och känt samma sak? det kan vara ganska skönt ibland att få höra någon utomstående.
Ja, men verkligen. Jag har liksom, jag hade nästan funderat på bara liksom ringa till någon som är på Henriks sida, alltså någon av hans vänner eller hans familj, och fråga hur de liksom skulle, eller hur de tänker. För att jag pratar mycket med mina vänner och min familj, men ibland kan man jag vill liksom inte att, jag vill inte prata med människor som är, som automatiskt, per automatik tar min sida i en dilemma. Om du förstår vad jag menar. Utan jag vill liksom, jag vill också förstå Henrik. Det är det som är grejen. Jag vill verkligen förstå, men jag har så himla svårt för att...
Men ibland, jag vet inte, kan man förstå allt då? Jag menar, ibland så tycker man ju bara olika om saker.
Ja.
Och man bara, man tycker olika och det är, jag vet inte. Ja, det är svårt. Jag vet inte, kan man förstå allt?
Nej, kanske inte. Det är kanske för stora krav man har.
Jag tänker typ, okej, om man ska dra till sin spets till exempel. Nu kanske det är jättetråkigt, det kommer in i min politik. Men om vi säger någon som verkligen är påläst dedikerad SD-are. Det är väldigt långt ifrån vad jag, mina värdegrunder. Kommer jag, även hur mycket den personen argumenterar och berättar för sin sak. Jag vet inte om jag ändå kommer kunna förstå. Om man kan tycka att de värdegrunderna är rätt. Ja, jag vet inte, det kanske blir rätt konstigt. Men,
jag förstår vad du menar, jag förstår. Tanke du har.
Ja. Ja.
Klart man kan ändå ha respekt, men man behöver inte förstå och hålla med.
Nej. Nej.
Okej, okay. Men hörni, om ni har några bra input eller någonting ni kan bidra med i min tankeprocess, så får ni jättegärna skriva till Luckans läkare eller till mig. Jag uppskattar alla tankar angående det här dilemmat. Men nu ska vi gå vidare till Elsas lyckokillar.
En liten inflykt på det bara.
Ah,
jag bara tänkte nu på, vi har ju ganska nyss poddat med Kalle Norvall, sexologen, som kommer till ett avsnitt här. Ja, bara stay tuned så kommer ni få höra avsnittet. Det är lite synd att vi redan har hunnit göra den intervjun, inspelningen. Annars hade det varit utmärkt att fråga en sexolog som är expert på relationer.
Nej, men verkligen. Och jag funderade även på, faktiskt, när jag har gått runt och tänkt på allt som det är just nu som finns i mitt huvud. När vi spelade in ett avsnitt med David Vaskuri, och då var jag ju singel och trodde att jag skulle aldrig kunna bo tillsammans med någon, aldrig hitta någon som jag kan leva mitt liv med. Och så har jag hittat någon just nu, och nu är det ju en typ första kris kan man säga, och lite så. Och jag bara, gud, jag vill bara ringa till David och fråga vad han tycker.
Åh, David, vi är bästa David, vi får...
Jag kanske får skriva till honom och han bara, oj då.
Ja, eller David, fram till. Om David lyssnar så kanske han kan slå dig en signal.
Ja. Okej, okay, men nu då? Nu Elsa.
Alltså, jag känner mig så loj för att jag var morgontränade och gick hemåt och funderade vad ska jag ha för lyckokille? Och jag kan inte komma på någon bra. Och nu, det enda jag kommer nu framstå som världens ilands problem jämfört med de här djupa diskussionerna. Men ibland behöver man ha högt och lågt. Och jag ska dra det kort. Nu när det blir kallare ute så får jag alltid väldigt torr hud och torrast typ så här, slemhinnor. Eller jag vet inte slemhinnor överallt, men det är framförallt näsan. Jag blir alltid näsblod varje dag. Speciellt när jag ska tvätta ansiktet, så det bara rinner och rinner blod. Och det är ganska, det är inte så jobbigt som, det är inget livsproblem, men det är en daglig störning som blir min lyckokiller.
Jag förstår. Vad gör du då? Du stoppar in papper som många andra gör, eller?
Ja, alltså det slutar väldigt fort. Så jag brukar, för det brukar oftast vara när jag tvättar ansiktet.
Mm.
Så jag brukar bara försöka torka upp så mycket som möjligt. Och det beror på antingen om jag lägger mig ner. Jag vet att ja, det finns ju olika taktiker man får lära sig på läkarprogrammet. Men det är inte de, jag brukar inte följa dem. Jag brukar bara försöka torka upp det och sätta en tuss i näsan lite kort och sen brukar det sluta. Så det är inte någon massiv blödning.
Nej.
Det är bara det att det blir oftast blod på handdukarna och över hela handfatet för att, när man tvättar ansiktet.
Jag fattar, jag fattar. Men det låter som att du har ganska torra slemhinnor. Du borde ha en sån här olja. Det säljs ju inte nässpray, men en olja. Det är jättebra.
Och jag vet, du har tipsat mig den förra året för jag hade samma problem.
Ja.
Och då köpte jag den, jag har den. Jag var dålig på, inte på din vana att använda den, men jag måste bara göra det. Jag gillar inte känslan av att ha olja i näsan. Det är också det. Jag tycker inte jag det, jag tycker det känns obehagligt.
Jag vet att jag gillar inte heller den så mycket, men ta det typ på hitta någon bra tid och det dygnet typ på kvällen kanske, eller?
Ja, det är nog bra inför natten kanske. Då bara då sover man ändå.
Du har varit sjuk och kanske snutit dig mycket så att slemhinnorna verkligen är på mycket ansträngning, eller vad ska man säga?
Ja, kanske. Fast alltså, jag har haft det här varje år, så det är nog det, jag skulle tro att jag kanske har min kärlanatomi i näsan. Jag kanske har ytliga kärl som lätt blöder. Okej, nu går vi över till lyckopiller tycker jag. Firande. Jag fyller 25 på onsdag, så när ni hör det här så har jag fyllt 25 år. Och vi har verkligen haft en fylld helg av firande. På lördag var det bara jag och Anton, min sambo. Och han var jättesnäll och hade hittat på massa roliga saker för mig. Och igår firade jag med en birthday brunch. En brunch hemma hos mig med vänner och nära och kära. Och min syster från Stockholm kom. Och det var så kul. Jag bakade tårta, fick en massa brunch, massa härligt häng. Så kul att få träffa massa, jag menar, alla olika vänner. Och framförallt innan jul, för nu blir det att alla åker olika hem till sina familjer i olika delar av Sverige. Det känns väldigt kul att få ge alla en hejdåkram och en god julkram och att få fira livet och ett till år spenderat i livet. Jag är verkligen tacksam för alla vänner och nära och kära. Det betyder så mycket att jag känner mig så rik på grund av det. Verkligen, det kanske låter klyschigt, men Nej, jag har gått.
Det är aldrig klyschigt med nära och kära. Det kan jag. Det påstår jag starkt.
Ja, sant. Nej, men det är bara så här. Jag lever på det nu. Jag känner mig väldigt tacksam och glad.
Gud vad härligt. Låter jättefint. Ja, då kör jag min lyckopiller då. Och det är att ha haft min syster och hennes man här i Stockholm från fredag till söndag. Och ha en kravlös helg med två människor som jag kan vara exakt med mig själv med. Som förstår mig. Min syster som känner mig way back. Hon är 93 och jag är 97. Så vi är fyra barn. Och vi två har alltid varit liksom de som är åldersmässigt och liksom vilka livssituationer vi har, så har vi alltid kunnat nog mest dela saker med varandra. Så jag uppskattar jättemycket hennes sällskap och bara kunna prata med henne högt och lågt och skratta och få liksom, ja, men göra saker som man gjorde när man var små. Det ger mig så mycket. Jag har varit så trött. Vi jobbar varje vecka underbemannad på jobbet. Det är nu fjärde veckan i rad. Många som har corona faktiskt. Och den sprider ju fortfarande. Man får inte glömma bort det. Och det gör ju att man kan inte komma till jobbet om man är lite snuvig. Utan man måste vara borta. För att man vet inte vad det är för någonting. Men trist nog. När man är vältränad så blir man inte sjuk. Eller det är inte trist, men jag är alltid den som är på jobbet och sliter. Så att jag kände verkligen att jag behövde den här helgen. Och bara vara utan att ha ett plan. Och vi gjorde massa roliga saker, men vi hade inget schema. Utan vi bara, vad känner vi för? Det gör vi.
Jag älskar att kunna vara spontan och bara köra, go with the flow.
Eller hur? Ja, och jag vill bara säga att jag är tacksam verkligen för att vara frisk och ha min hälsa. Men ibland känns det också jobbigt att behöva jobba extra långa timmar för att det finns ingen som kan ersätta när någon är sjuk. Liksom.
Jag tänker det också. Det är inte så kul att vara sjuk heller, men...
Nej. Men alltså, helt ärligt, om jag ska vara helt, helt ärlig. Hoppas inte min... Ja, jag säger det här. Oavsett konsekvenserna. Ibland, alltså, det hade varit skönt att stanna hemma och vara lite sjuk. Om man inte är supersjuk.
Absolut, alltså,
100%. Ta en dag och bara liksom vara. Typ äta lite, dricka te, läsa bok, sova typ lur. Alltså wow. Snälla, jag vill ha det.
Men... I love it. Kanske i jul. Inte, ja. Du behöver inte ens vara sjuk. Du kan bara ta det lugnt. Var ledig.
Ja, det är sant. Sant. Åh, jag ser så mycket fram emot det.
Ja. Vad skönt.
Verkligen. Men hallå, det här är ju näst sista avsnitt. Jo, nej. Det här är sista avsnitt före jul.
Ja, nästa avsnitt kommer släppas 30 december ju.
Stämmer. Och det blir ju en nyårsspecial med Verna och Elsa.
Yes. En liten nyårskaramell. Jag tror man brukar säga nyårskaramell. Jag tror it's a thing.
Okej. Okay. Vi säger så.
Jo, det står här om man kan googla. Nyårskarameller 2022. Ja, exakt. Det är typ, jag tror det är, man tar liksom, plockar ut alla godbitar från året.
Okej. Okay. Ja, men sån kan ni vänta att få. 30 december 2022. Nyårskaramell med Verna och Elsa.
Yeah, it's gonna be amazing.
Härligt. Nu ska vi fortsätta våra dag på varsitt håll. Och hoppas ni får en helt fantastisk torsdag. Eller helg. Eller vilken dag det nu är ni lyssnar på detta. Glöm inte prenumerera oss på Spotify eller Acast eller vad ni lyssnar än. Och följ oss på Instagram, Lyckans Läkare, samt att Elsa Hassler för att följa Elsa och Verna Madeleine för att följa mig.
Ja, och vi vill önska er alla en riktigt, riktigt god jul!
Jul!
Värna din hälsa med
Värna
och Elsa!
Läkare med Värna och Elsa.